Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Christina Stielli är en av våra mest anlitade och framgångsrika föreläsare som är den enda som har vunnit årets talare 2 år i rad. Hon har dessutom varit nominerad 3 gånger. Christina har skrivit flera böcker, den senaste med titlar som Greppa förändring och Skapa arbetsglädje. Hon gör podden Självklart med Mia Törnblom, jobbar som organisationsutvecklare och syns ofta i TV4 Nyhetsmorgon. Kristinas passion är att hjälpa människor att hitta ett förhållningssätt till livet som gör att vi får njuta av mer glädje. Oavsett om det är arbetsglädje eller att må bättre i livet. I det här avsnittet så ska vi grotta ner oss i individens egna ansvar. Är det provocerande jobbigt att tänka så? Eller befriande och stärkande? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl.
Hej!
Hej!
Säger Kristina med choklad i munnen.
Med choklad i munnen. Ja, det är min... Jag har... Jag tar efter lunchen. Ja. Så tycker jag det är gott med min sista kopp kaffe för dagen. Och då är det alltid en chokladbit till det kaffet.
Oj, vad härligt. Mm. Är det olika choklad eller är det alltid samma?
Nej, det är olika. Nu har jag precis valt en sån här liten chokladbiskvi. Mm. Tricket är att det får inte vara för stor. Alltså, den får vara så här liten chokladbit, det tycker jag är godast. Oh. Tack för att jag får vara här.
Ja, men tack själv för att du ville.
Verkligen.
Vi har försökt få ihop det här en stund. Så jag är jätteglad över att det nu gick vägen.
Det har varit någonting som... din podd är ju spännande på så många olika sätt. Och nu har jag ju jobbat mycket. Och det har ju du också gjort. Och få ihop kalendrar kan ibland vara en liten utmaning.
Verkligen. Men du, jag tänker, vi har ju nu umgåtts ungefär en halvtimme och jag har känt att jag var lite otrevlig för att jag har liksom sagt någonting och sen tyst för att jag har massa följdfrågor på allting som du säger, men jag vill ju spara det hit. Och så är jag lite så här, okej, vad ska vi börja nu? För vi har redan pratat om massa intressanta saker, men vi börjar där du, i det sista vi sa, där du sa att du tänker att så som man lämnar en relation definierar dig som människa. Mm. Utveckla gärna.
Jag kan väl... Alltså det tar ju sin... Det finns ju liksom en anledning till varför jag säger så. Och den har jag väl kanske format i mitt huvud sedan 15 år tillbaka. Alltså den är lite genomtänkt om man säger så. Mm. Men har man... jag tycker det är fascinerande att vi lägger så otroligt mycket tid på att förbereda en ingång i en relation eller i ett äktenskap. det ska förberedas med bröllop och färger och kyrkor och gäster och sådär. Och det är fantastiskt och romantiskt på alla sätt. Men sedan när det blir ett uppbrott, vilket det i väldigt många fall blir. Och det kan vi ha en annan podd om. Att vi ska liksom sluta vara så... Alltså det, ska vara, det är inte fult eller fel. Utan det bara blir. Men sättet man lämnar en relation på definierar dig som individ. Det tycker jag absolut. Om jag går i en relation och i mitt eget inre vet att jag kommer att lämna dig. Jag känner inte att jag är kär i dig längre. Utan jag är på väg. Jag börjar se mig om efter alternativ. Samtidigt som vi går och håller varandra i handen. Eller ligger i samma säng. Jag börjar fundera på min exit. Jag kanske hyr en lägenhet. För, alltså du vet allt det här. Och sen så bara går jag.
Oh, fy.
Det är, då drar du hela den relationen som ni har haft i skiten. Så kan jag kan inte se det på något annat sätt. Jag tycker att det krävs mera respekt att bryta med en människa som du har tillbringat mycket tid med och delat kroppsvätskor med och delat hemligheter med. Där behöver du vara stor och säga att vet du, jag känner ingenting för dig längre. Men med respekt för allting som vi har haft så skulle jag vilja att vi sitter ner och pratar om det. I den bästa av världar, jag tror att det är många som inte ens försöker, utan man tar, vi människor är väldigt bekväma av oss och till stor del extremt lata. Annars hade du inte haft något jobb som PT om vi inte var lata. Så att det blir väldigt många som jag till min fasa hör bara går. Som det som jag var med om. Och det var brutalt.
Så att, alltså jag går på dagen.
Ja.
Från en dag till
en... från en kvart till en annan var det för mig.
Okej. För jag hörde en bekant som berättade att hennes närmaste vän var med om ett uppbrott där de skulle fira på sommaren 25 år tillsammans som gifta och hade någon form av så här, jag vet inte om det var någon stor påskmiddag eller någonting så det var ju ett par månader kvar till den här stora 25-års bröllopsfesten och då så är de där på den här middagen. Har alla sina vänner hemma och allting är jättehärligt och jättetrevligt och liksom precis som vanligt. Och de bjuder in, om 3 månader så ska vi ha den här stora festen, så save the date och liksom en stor grej på middagen. Och så morgonen efter säger han att han vill skiljas. Och drar.
Väldigt, alltså förlåt,
hur
inte förvånad. Nej, men alltså, det är det jag säger. Att då har den här personen inte vaknat upp den dagen och kommit på det här, utan då har det gått och varit någonting som har skavt. Vad personen i fråga är ju väldigt mycket ärlig mot sig själv, så all heder till det. Men återigen, det sättet som du gör det på definierar dig. Är du en feg jävel eller är du någon som visar respekt för en tvåsamhet som har varit, barn som kanske har kommit utav den här relationen? Så och jag menar, det är inte konstigt det du berättar. Det är verkligen inte. Utan det är nog snarare så att det är mer vanligt än vad man tror. Och jag tycker att det är bara dåligt. Det är bara
dåligt.
Det är
fruktansvärt dåligt.
Det är det.
Men vad sa du? Från en kvart till en annan?
Ja, det tog väl knappt en kvart tror jag. Från det att han kom hem. Tills dess att han hade informerat mig och våra gemensamma döttrar. Och sen så gick han. Men han hade ju... Nu har inte jag fått reda på. Det är inte intressant heller för mig längre. Det var det under en tid. Men det är väl klart att han har gått och bearbetat det här. Det var inte så att han kom på det 4:15 en onsdag. Utan det har ju gått och bearbetat i, som jag förstod det, kanske lite nästan ett år.
Utan att säga ett enda dyft en enda gång.
Han sa att han inte mådde bra i vårt förhållande. Men jag frågade om vi kunde prata om det. Och där stannade det liksom. Och vi gick och pratade. Men jag tror att han helt enkelt tröttnade. Han gjorde sitt bästa. Mm. Det måste jag ju ändå... Han gjorde det bästa han kunde med det han hade då. Hade han fått göra om det så tror jag inte att han hade gjort på samma sätt. Men med det sagt så menar jag fortfarande att vi ska liksom... Det kostar inte så jävla mycket att ta hänsyn till varandra.
Mm.
Den resan som en individ tvingas göra när man blir... mer eller mindre liksom att man måste, mattan åker undan fötterna eller man kastas ut i någon jävla omloppsbana och inte vet vad som är upp eller ner. Den resan tar så lång tid. Idag är jag ju glad för att jag fick krascha och vara under isen i ett år, för det lärde mig så mycket om mig själv.
Mm.
Och jag tycker ju väldigt mycket om den jag är idag, så någonstans så var det ju liksom, som man ofta säger efter en förändring, även om det blev bra till slut.
Du pratar ju ofta om att förändring är någonting som vi liksom i grunden inte tycker om. Våran hjärna gillar inte förändring.
Nej.
Kanske några få har det så. Men hur liksom reagerar folk på när du säger, liksom pratar om förändring? Vad är liksom du mest får, vad får du för respons när man pratar om bara ordet förändring? Eller vad det innebär.
Ja, alltså förändring, det är många som säger men kallar det för utveckling. Nej, men kallar det för vad det är. Det är förändring som säkert leder till utveckling. Men där behöver vi liksom ha lite koll på att hjärnan vill undvika hot och den söker i alla lägen trygghet. Alltså ta det i alla lägen. Den undviker hot och söker trygghet.
Mm.
Och det är, förändring är hotfullt och otryggt. Det som är fascinerande är att jag kan träna upp en förändringsförmåga. För hjärnan blir bra på det jag tränar på. Du kan träna dig till vad som helst. Du kan träna dig till att bli en sur jävel. Jag kan säkert sätta ihop ett program så här. Så blir du bitter på 30 dagar. Alltså hjärnan kan du träna till vad som helst. Mentalt. Du kan träna på att du ser ut som ett ras. Du kan träna på att du är usel på jobbet. Du kan träna på allt. Och du kan träna på förändring. För min del är det viktigt. För jag vet att jag hela tiden måste ligga beredd för att det ändras hela tiden. Och då är det de som inte har tränat på förändring, de som inte har flyttat ofta, de som inte har fått nya grannar ofta, de som inte har bytt jobb så ofta, de som har samma traditioner år efter år efter år, eller som reser till samma plats varenda år och så parkerar, alltså alla de här rutiner är bra för hjärnan, men det får inte bli så att vi går in i någon form av slentrian. Så att träna förändring handlar ju bara om att göra, att vara, aldrig sluta vara nyfiken, och att lägga in som rutin att göra en ny sak varje dag. Då uppgraderar du hjärnan, för det handlar om att skapa en vana, och en vana kan, alltså det kan bli en vana att göra någonting nytt varje dag. Jag gör ju det systematiskt, extremt. Jag är noga med det.
På vilket sätt gör du det då?
Det kan vara som, nu när jag kom hit så köpte jag en lunchbox som innehåller mat som jag... Den här har jag aldrig ätit förut. Bara en sån liten sak.
Mm.
Det kan vara att du tar en annan väg till jobbet. Att du provar en annan kaffesort. Alltså inga stora saker. Men hela tiden uppgradera. Hela tiden visa, om man säger, hjärnan att det är okej. Vi behöver inte vara rädda. Det här är också någonting som man menar är en högeffektiv träningsform för hjärnan. Bryt något mönster och gör det varje dag med små, små saker. Det är prata med någon som du aldrig har pratat med. Eller, det är viktigt. Det är viktigt.
Intressant. Det första som jag kommer att tänka på är att jag upplever att när det blir sådana där saker att man så här, man ska göra någonting varje dag, man ska förändra, man ska liksom förbättra sig själv eller uppgradera sig själv och så, är att man lätt hamnar i så här, åh det blir så mycket så att jag kan inte göra någonting, jag blir så stressad, åh gud jag ska vara perfekt här, jag ska vara perfekt här och hela den biten. Om man känner så, hur ska man liksom komma loss ifrån det?
Men då blandar du in någonting, då har vi perfektionist, då har vi liksom...
Eller bara hur att det är väldigt är det på mycket.
Ja, hur mycket är det på tallriken då? Mm. Hur säger du? Hur mycket är det liksom... Vad tänker du så här? Vad är mycket?
Nej, men om någon till exempel...
Man ska vara vältränad.
Ja,
man ska,
exakt.
Du menar allt det
du här, menar den här klassiska, precis, att man känner sig... Okej, okay, som du definierade i någon av dina YouTube-videos, så här, livspusslet. Mm. Att man fastnar i att så här, oh herregud, nu ska jag börja träna hjärnan också. Nu ska jag träna kroppen också. Nu ska jag leverera på jobbet också. Och så blir det massa också, det här, det här, det här.
Mm.
Och så börjar låsa det sig.
Mm.
För att det är för mycket.
Mm.
Vilket jag upplever att många pratar om och liksom berättar att så här, oh, det här, det, jag får inte ihop det här. Det är mycket. Nej. Oh, och så alltså, blir det så.
Jag förstår ju precis vad du menar. Jag satt ju med två barn i var sex, var fem och tre. Och hade huvudansvar för en filmlansering, jobbade för ett amerikanskt bolag, 100% plus övertid. Och en man som också jobbade 100%. Redan där så skulle någon ha skjutit mig i foten. Men det var ingen som gjorde, och inte jag heller. Sen så skulle jag därutöver vara vältränad, ha parmiddagar. Ett hem som var uppgraderat. Vi skulle planera julen. Allt. Jag satt på vinden i vårt hus och skulle ta fram adventsljusstakarna. Och det var rätt mörkt där uppe, så man var tvungen att tända en sån här bygglampa. Och det där jag liksom tappade allt, det var då. Och det var precis inför första advent när ljusjävla stakarna skulle upp.
Mm.
Och jag kastade ljusstakarna runt omkring mig och så skrek jag bara. Mm. Så att man får ju någonstans, och sen var jag sjuk i två år, men man får ju någonstans liksom se vad är det jag vill lägga tiden på. Mm. Och tiden är begränsad, den är inte elastisk. Det är många som säger att jag passar på att köpa en present till Roger på vägen till jobbet. Och så tror man att det får plats i restiden till jobbet när det i själva verket är en extra timme du måste lägga på. Alltså vi gör lite så här fel. Men vad är det jag vill lägga tiden på? Vad är det som är viktigt för mig? Vad är det som är på riktigt det viktigaste för mig? Och då är det under en tid när man har små barn, så, och det här är liksom, jag skulle vilja ha det som en bumper sticker. När vi har två barn så är det inte möjligt att jobba heltid båda föräldrarna. Är man ensamstående så säger det sig självt att det går inte under den tiden du har barnen. Det går inte. Det är någon som säger att jo, det går. Ja, men visst, fine. Men då är du en av dem som kommer att må dåligt av det här eftersom det inte går. Det är lika omöjligt som att springa maraton på 40 minuter.
Mm.
Eller lika omöjligt som att få ner 2 liter mjölk i ett 1 liters paket. Det går inte. Om du samtidigt ska vara vältränad och träna hjärnan och alla sådana här saker. Så därför menar jag att vi måste börja liksom i rätt ände. För min del så är att göra en ny sak varje dag, det är att kanske dricka kaffe ur en annan kaffekopp. Det blir en vana som till slut bara blir någonting alltså omedvetet. Men jag förstår att det blir en börda om man har resten av tallriken väldigt full. Och om man känner så här, men gud, hur ska jag hinna med det? Herregud, det är så mycket man ska göra. Då är det en varningsklocka. Mm. Bara att du tänker så, att du reagerar så, bara, hallå, hur mycket har du egentligen? Det jag menar. För att tittar vi på antal timmar på en dag, så är det ju ändå så att du har, har du 8 timmars arbetstid, sen har du 1 timmars lunch, då är det 9 timmar borta. Sen så har du kanske 1 timme till och från jobbet, då är det 10 timmar. Sen ska du sova 7 timmar, en vuxen person, då har du 17 timmar. Och sen har vi det som väldigt många glömmer bort, hemarbetet. Och i snitt så går det åt 4 timmar per dag. En del bara, nej, det gör det verkligen inte. Ja, det här är Socialstyrelsen och Stressinstitutet som har räknat ut, så att någonstans ligger det. Så då har du 17 plus 4, det är 21 timmar. Nu har du 3 timmar kvar. Vad ska vi göra med dem?
Allt andra.
Om du har barn med aktiviteter, så ska de skjutsas, hämtas, lämnas. Du kanske vill träna, då går det åt 1 timme.
Lite mer,
1,5, kanske 2 timmar om du har långt till gymmet. Då är det bara 1 timme kvar. Det blir en del av The Crown på Netflix.
Och så börjar man nagga lite i kanterna.
Exakt.
Sömnen kortas ihop. Och sen så blir det... Men också, för jag tycker det är... mycket av det som du pratar om, just det här med förhållningssätt. Älskar ordet förhållningssätt. Jag tycker det är typ det finaste ordet vi har, förutom ordet lagom. För förhållningssätt, jag kan uppleva att man glömmer det lite grann. Att det är mycket som är så här, det här har bara varit så här. Eller så här har jag alltid reagerat på det här. Eller så här är det. Och så, men, hallå, förhållningssättet, det är en gåva. Kan jag känna.
Ja, och det är både min makt och min frihet.
Ja.
Hur ska jag förhålla mig till det här? Det finns en bok som är så fin. Den är skriven av en man som heter Viktor Frankl. Han var neurolog och psykiatriker från Österrike. Satt i Auschwitz och i Dachau under andra världskriget. Och han skriver en bok då senare i sitt liv som heter Livet måste ha mening. Och på ett ställe i den boken så skriver han just så här, att allt kan du ta ifrån människan utom friheten att välja förhållningssätt till det som livet för med sig. Så allt, och det är, jag brukar säga det på mina föreläsningar, jag brukar säga, jag är ledsen, men det här är vad det handlar om. För att en du älskar går. Ja, allt du kan göra är att välja förhållningssätt. Du har för mycket på jobbet. Ja, allt du kan göra är att välja förhållningssätt. Sen naturligtvis så ska vi kunna påverka. Men att förhålla sig till att man har mycket på jobbet genom att kanske säga att jävla arbetsgivare. Ja, men backa lite. Vad kan du göra? Det är det som jag tycker är... Det är så... Jag älskar att få... ha möjlighet i mina böcker och i mina föreläsningar och det där jag liksom arbetar, kunna förmedla att ja, absolut, omgivningen ska ta ansvar och det ska finnas rätt och riktigt och regler och så, men du får fortfarande välja hur du ska förhålla dig till det.
Nej, alltså förhållningssätt är... Alltså när man kommer på det.
Ja, när man kommer på det.
För det handlar väl också lite... Alltså det kan man ju inte... Det måste ju komma inifrån, tänker jag. Att det, så här, man kanske... Ett förhållningssätt måste bo i en så att det blir naturligt. För det är väl som med allting när man ska jobba för, med sig själv eller utvecklas. Så att det måste liksom grunda sig någonstans.
Ja, det tror jag du har rätt i, absolut. Och jag tror att vi är... Vi är, som jag väl nämnde, vi i grunden är ju människan extremt lat. Och bekväm. Och det är mycket bekvämare att säga så här. Ja, det är typiskt att det ska regna 4 veckor när jag har semester. Och så går man runt och ältar det här. Istället för att välja, ja, men hur ska du förhålla dig till det då? Om det regnar i 4 veckor på din semester. Ska de 4 veckorna gå till att sitta och gnälla på någonting som inte går att göra någonting åt? Alltså vi kan inte, finns ingen väderombudsman som tar emot klagomål på det sättet och styr upp det. Förstår du vad jag menar? Så att, jag tror att det handlar om, som med allting som jag nämnde när vi satt och pratade innan vi gick in i den här studion, att det är så lätt för folk att förstå, eller för oss att förstå, att om jag ska springa ett maraton så fattar alla att, men gud, nej, men hallå, jag måste träna, jag måste liksom få lägga några mil liksom i benen, man måste ha rätt kläder, tänk om det regnar, hur ser banan ut, var ska jag lägga in min stöt, var ska jag ta det lugnt, och du vet, man har sån sjuk planering. Även om jag aldrig har sprungit maraton och kommer inte att göra det heller, men så ser man ju på folk som planerar det.
Mm.
Och man börjar ju sina planeringar rätt lång tid innan det är dags att ställa sig där på startlinjen. Och jag tänker så här, att där fattar ju vi att det krävs träning och förberedelser. Men med livet, då är det så här bara, hoppas det går bra.
Mm.
Och det är ju, där blir det ju, vi fattar att man behöver jobba hårt för att kunna klara av ett maraton. Men det är samma sak med livet. Alltså, tänk om jag hade fått lära mig när jag var... Nu är jag uppvuxen i en väldigt starkt religiös familj. Att jag hade fått lära mig att tycka om mig själv. Att inte svälja det som var skam och skuld. Tänk om jag hade fått lära mig att när du blir besviken, när du förlorar någonting som du har tänkt är det livet som du ville ha, då kan du göra på det här sättet.
Mm.
För att du har tränat, du har byggt upp dig själv, du har förstått vikten av att uppskatta dig själv som en väldigt fin människa. Du har förstått vikten av att ta ett eget ansvar. Tänk om jag hade fått lära mig att min drivkraft inte kunde vara att se till så alla andra mår bra. Det är väldigt många som går runt med en drivkraft som hela tiden är, jag ska se till så alla andra mår bra.
Mm.
Och som en dag kommer du få reda på att det kommer aldrig gå.
Nej.
För du kan aldrig göra så att alla andra mår bra. Utan drivkraften måste vara någonting som ingen kan ta ifrån dig. Alltså, tänk om vi hade rustat oss själva för livet så som vi fattar att vi måste rusta oss själva för att springa ett maraton. Och det är jävligt kort sträcka om man jämför med livet. Det är 4,2 mil.
Ja.
Livet är vanligtvis lite längre än så.
När fattade du det? Alltså, när kom du till de här insikterna i ditt liv?
Ja, men det tror jag är tack vare att han drog.
Mm.
Absolut, jag hade fram tills dess hade jag ju, min drivkraft var ju att se till så att alla andra var lyckliga, för då fick jag bekräftelse och då var jag lycklig. Det var ingen som hade upplyst mig om att om din självkänsla är lite taskig så kommer du att söka bekräftelse hos andra. Det kommer att vara lika effektivt som att hälla vatten i en sil, för att självkänslan och bekräftelsen måste alltid komma inifrån. Men det blir en bekräftelsefälla. Så att jag knarkade bekräftelse. Jag sprang som en tätting på en scen och jagade en strålkastare. Och det liksom syntes i allt, i hur jag såg till så att min familj mådde bra, att det var snyggt och att det var så här perfekt liksom när vi hade bjudningar eller på jobbet, att jag var fullständigt super, alltså ingen kunde klara sig utan mig. Jag var skicklig på det jag gjorde och kunde vara en, alltså det fanns inga, och så skulle man vältränad då, du vet, allt det här. Så att när han gick i ljuset utav min drivkraft var att se till så alla andra mådde bra. I ljuset av den drivkraften så hade jag ju nu misslyckats katastrofalt.
Mm.
varpå smällen blev mycket, mycket hårdare. Jag tror det tog mig säkert 3 år innan jag förstod att det inte var mitt fel. För det första, jag tänkte jag kunde gjort det bättre.
Du la allt på dig själv?
Ja.
La han också allting på dig?
Nej, absolut inte.
Men du gjorde det?
Ja, det är självklart. Har man lärt sig att man är ansvarig för alla andras och så är det absolut så. Och det är klart att jag vet min mamma då, som jag inte har någon relation till idag av många anledningar, och bland annat den här, när hon ringer mig bara några veckor efter det här sker, han har dragit och jag sitter själv då med våra döttrar på 10 och 12 år som fick den här informationen om att han skulle gå vidare i sitt liv på samma gång som jag fick den. Och då ringer min mamma och säger: Kristina, jag är så besviken på dig.
Va?
Men det var ju liksom, ja, jag vet. Jag lyckades inte hålla ihop oss. Så att det är liksom därifrån som jag förstod att, hallå, jag måste ju jobba med mig själv. Mm. För så här kommer livet att se ut. Mm. Och idag klarar jag i princip vad som helst. Mm. Jag vet att jag har ett eget ansvar. Och det är en sån otrolig befrielse. Mm. Jag vet att jag klarar av att leverera det jag måste på jobbet. Jag vet vad jag drivs av. Jag vet att jag klarar av att misslyckas utan att förminska mig själv. Jag vet att jag klarar av att hantera den dagen då min pappa inte finns. Jag vet att jag hanterar att mina döttrar har egna liv och tycker att det är viktigare än mamma. Ja, men alltså, du vet, ja. Det är så många saker. Så att jag är extremt... jag är på en väldigt bra plats. Men det är bara tack vare hårt jävla arbete. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det är så mycket i det här som är så intressant. Jag tänkte så här, jag kan slänga ut några påståenden.
Aha.
Och så kan du, som jag tror att många i våran tid kan relatera till.
Ja.
Och så kan du bara säga det första som du tänker på när jag säger de här påståendena.
Fast nu har jag ju då blivit så pass till åren så att man säger inte det första man tänker på längre.
Kan du prova?
Ja, vi kan göra en liten mix kanske.
Okej, vi gör så här. Om du säger det första du tänker på och sen så säger det du egentligen vill säga.
Absolut.
Okej, så här då. Nej, men jag är bara sån här. Du får ta mig för den jag är.
Det är ju ett... det är ju ett frikort som väldigt få av oss har. Jag är sån här är ett väldigt bekvämt sätt att säga att alltså så får ni andra anpassa er efter mig. Mm. Och det kan man fortsätta med, absolut. Men det kommer inte att bli givande och det kommer inte att bli utvecklande. Du kommer inte att bli en person som andra människor dras till, utan man blir bara okej, hon är sån där, så alltså kan vi liksom inte. Jag är sån här. Jag satt och pratade med en kille här för några veckor sedan som under sin uppväxt blev utsatt för extrema sexuella övergrepp. Och som mynnade ut i en väldigt självdestruktiv del i livet. Där han till slut då bestämde sig för att han skulle avsluta sitt liv. Men lyckades inte göra det. Han skulle kunna säga att jag är sån här, och så skulle han kunna vara en väldigt, väldigt deprimerad och ångestfylld person. Men han har tagit ansvar. Du har ett liv.
Mm.
Om du vill vara sån där, så fortsätt vara sån. Men dra inte upp det som ett frikort. För de korten, man kan säga det när man är 4 år. Ja, jag är sån här. Och då kan man säga, jag hatar Simon, och så får man dra till Simon. Sen är det typ, liksom, sen har du ett ansvar.
Ja. Nej, men jag är vuxen. Jag kan inte göra så.
Aha. Vad spännande. Tråkigt lät det. Vadå, jag är vuxen. Jag kan inte göra så.
Nej, men jag är vuxen. Jag kan inte vara ute till klockan 5 eller åka rutschkana. Nej. Jag är för gammal.
Ah, du är för gammal. Vuxen.
Jag är vuxen. Jag måste ta ansvar.
Att, nej, alltså, det är så sjukt kul att bli vuxen. Alltså, det är det. Men alla som, om man lyssnar, är så här 20... det kanske, eller 16 eller ännu yngre, det blir bättre. Det blir så mycket bättre. För när man är vuxen, då får man göra alla de där sakerna av rätt anledning.
Mm.
Alltså, förut när man var ung, nu har inte jag haft något sånt liv då, men eftersom jag, då var jag instängd i en kyrka. Men då var man tvungen att vara ute sent, för alla andra var ute sent.
Mm.
Eller man var tvungen, liksom, kände sig tvungen att åka rutschkana, för alla andra skulle åka rutschkana. Men nu gör du det bara för att du vill. Det är också väldigt farligt att förknippa vuxenhet med att vara en tråkig jävel.
Är inte det jättevanligt?
Jag tror att om det handlar återigen om en egen personlig utveckling. För om man säger som du då sa, då lägger man väldigt mycket vikt vid sig själv.
Mm.
Det är inte så himla liksom attraktivt.
Nej.
Man tycker att man är väldigt viktig, eller att man är väldigt, väldigt låg självkänsla i en sån, tycker jag, bild. För att man tror att, aha, men vadå, månen cirkulerar väl runt mig? Nej. Att vara nyfiken är en av de drivkrafterna som man i så många olika studier ser gör våra liv längre och lyckligare. Att aldrig sluta upptäcka, att aldrig sluta utforska. Öppna dörrar där det står förbjudet att gå in. Jag älskar sådana dörrar. Det är så här, ja, det här måste vi kolla. Nej, men alltså, var nyfiken. Och det är lite grann det här som jag sa också, att gör nya saker.
Mm.
Där är min pappa en förebild. Vi har en deal, han och jag, att vi lär oss någonting utav varandra varje dag. Jag måste lära honom någonting och han måste lära mig någonting. Fast det är inte så här, gud vilka krav, utan det är mera Igår så lärde jag honom att han måste ha skor med isdubbar när det blir is. Och så förklarade jag varför.
Mm.
Det är sådana saker så att vi liksom försöker utbyta.
Vad ska du lära honom idag?
Idag har jag inte... Jag ska nog lära honom. Han är lite ny. Vad är det här med podd egentligen?
Uh-huh.
Så jag ska nog prata med honom om det. Och han har ju precis... Eller precis, men han har rätt nyligen upptäckt Spotify. Han är 83. Så han kan ju hitta poddar på Spotify och då blir det lite lättare för honom. Jag frågade honom om han... Han sa det så här för ett tag sedan att vet folk om att all musik finns på Spotify? Ja, det vet de flesta.
Uh-huh.
Hur går det då, sa jag. Nej, men jag har kommit till A, så jag är på ABBA.
Åh, vad fantastiskt.
Ja, så han sitter med sina hörlurar och sin Spotify. Och det gör hon. Och han är den hela tiden. Han sa till mig häromdagen. Alltså, nu har jag lyssnat på den här Rihanna. Det var en väldigt bra artist. Du vet, så här. Så det är min pappa. Han är, och där, han lär mig hela tiden.
Vad lärde han dig igår?
Igår så lärde han mig att jag ska nämligen åka till Lund här om ett tag. Och då lärde han mig när högskolan byggdes. Och det har jag glömt nu. Det måste jag googla. Eller alltså, ja. Så att jag reser ju rätt mycket i mitt jobb. Och pappa har... Han har faktiskt, ta mig fan, någonting om varenda plats liksom i Sverige som han... Ja, där jobbade jag som springpojke eller där föddes och så vidare. Så får jag lära mig massa.
Vad är det viktigaste han har lärt dig?
Att vara tålmodig, snäll, tolerant och respektfull.
Mm.
Att... ta vara på relationer, att njuta. Min pappa kan njuta utav en napoleonbakelse i en timme.
Mm.
Njutning är... Alltså njutning, och det, nu idag så är ordet njutning lite, men då när han växte upp så var det inte det. Så njutning för honom är stort.
Mm.
Och... vi kan ju sitta och dricka kaffe och äta någonting gott på något konditori. Och ha ett fantastiskt utbyte av varandra även om vi inte säger så mycket. Men prata lite, kommer ihåg det här och kommer ihåg det här. Mm. Nej, han har lärt mig mycket. Och det har jag fört vidare till mina döttrar. Så de säger så här ibland... Den ena är 28 och den andra är 26. Jag är så sjukt gammal. Men då säger de så här att... nej, men jag satt, vet, som morfar. Vi satt och njöt och så. Så det är jag glad för.
Det där är så fint. För, alltså det går ju hand i hand med att vi... Många upplever att man är så stressad hela tiden. Man har så lite tid och vi glömmer att njuta. Och att njuta har blivit något fult. Man ska unna sig, men med lite dåligt samvete. Man ska inte, alltså, om vi nu pratar bakelser, men överlag i livet. Man ska vara så effektiv och det ska vara så snabbt. Men njuta då?
Men du säger man. Ja. Jag känner inte igen mig i dugg.
Nej,
alltså, för att jag fattar liksom vad du...
Nu pratar jag utifrån...
generellt.
Det som mina följare pratar med mig om. Det är därför jag säger man. För jag refererar hela tiden till... det som, de, som jag, de diskussioner jag har med de som följer mig. Så det är det som är man.
Ja, och då tänker jag så här, då sa du någonting som jag tycker är så bra. Du säger att man är så stressad.
Ja.
Men det är också ditt ansvar.
Exakt. Jag vet vad jag brukar säga. Jag brukar säga att jag har skrivit flera inlägg om det senaste tiden, att vi behöver det är jättebra att du pratar om stress. Alltså psykisk ohälsa och problematiken med det. Det är jättebra att vi lyfter det. Men vi behöver sluta att tala om för oss själva. Jag är så stressad, det är så mycket nu. Jag är så stressad, det är så mycket nu. För man matar ju sig själv då.
Absolut. Och då
förstår
blir man ju, man får ju högre blodtryck av ett sånt mantra.
Ja.
Men återigen så är det... Och jag är lite... Det kan jag känna mig lite... Lite... uppgiven i. Jag har suttit så många gånger i TV4 på Nyhetsmorgon och pratat om det här med att vi inte lär oss.
Mm.
Att det är ökad psykisk ohälsa på grund av stress i helt sjuka omfång hos framförallt kvinnor i din ålder.
Mm.
Och att vi inte lär oss att det är fortfarande ditt ansvar. Och jag läser artiklar eller inlägg av tjejer som säger att ja, det här är så, det går inte ihop. Jag hinner inte med det och det och det. Nej, exakt. Så ta ett steg tillbaka för att du måste ta bort någonting. Och det är där vi har problemet. För där säger många, nej det kan jag inte.
Mm.
Ja men du måste. Ja men det kan jag inte. Ja men du måste.
Mm.
För att dygnet har bara 24 timmar. Det är inte så att jag säger att okej, det är en förhandlingssak, du kan få 28.
Nej.
Utan det går inte. Och där kan man ju tycka att människan är fantastisk som vill så mycket. Men människan är också jävligt ointelligent.
Mm.
Som tror att man kan jobba 8 timmar. Ha, som jag sa, fullt. Och under en tid i livet så... Vi säger så här. Under en tid i livet när du har 2 barn så går det inte att vara vältränad om du samtidigt har ett heltidsarbete. Under en tid i livet så går det inte att jobba heltid om du vill lägga tid på träning. Är du med? Så att det finns, och tyvärr är det så. Och där kan många bli, när jag pratar om det kan många säga bara, gud vad du är negativ. Alltså det där är så typiskt liksom. Men det är så.
Ja.
Men jag pratar med människor som har 2 barn på mina föreläsningar ibland och så frågar jag, ni som har 2 barn.
Mm.
Hur många aktiviteter har ni per barn? Och då är det vissa som har 2 eller 3 aktiviteter per barn.
Åh, herregud.
Hur får ni ihop det? Ja, det får vi inte, säger de. Nej. Och då tittar jag tillbaka på vad jag har lärt mig. Vi pratar om förändring. För förändring leder ju till erfarenheter och förhoppningsvis utveckling då.
Mm.
Jag var jättenoga med mina 2 döttrar att alltid prata om att man duger som man är och... att nej, vi är inte stressade utan vi har det lugnt och skönt och så. Problemet var att de såg någonting annat.
Mm.
Så att det var någonting som drabbade båda mina döttrar i form av saker som de var tvungna att... vad ska vi säga? För att inte, jag vill inte, alltså för att de fick hjälp.
Mm.
De hamnade i ett läge som var... kritiskt, båda 2 olika tillfällen, men varsin rejäl krasch för att de var de hade lärt sig utav mig att prestera, jobba mycket, alltså var alltid tipptopp, alltså allt det här. Så att du får också ta hänsyn till vad du visar barnen. Och det där ser de väldigt tidigt. Så att är man också en, har man en sån tillvaro så kommer barnen att ta det. Och om du har, om man har små barn som typ 7 och 9, extremt absorberande, ser exakt så här vad mamma gör. Och mamma står framför spegeln och säger, gud vad jag ser tjock ut i den här klänningen. Inte bra. Du vet sådana saker.
Mm.
Sen, då tror man att 7 till 9 år, åh vad härligt vi har det. Sen kommer tonåren. Och då ska man bara, alltså, bit ihop, ta på dig stridsutrustningen, sätt ner fötterna, ha låg tyngdpunkt, se, alltså bara ladda, stå still, håll gränserna, kärleksfullt, respektfullt, men det kommer att bli världskrig.
Mm.
Så att jag menar, på ett eller annat sätt, och det är därför tonårstiden och puberteten finns till, för att man ska liksom bli trött på ungen och ungen ska bli trött på mig som förälder, så det finns en jättebra vits med tonårstiden. Men ja, jag tänker så här att du kan inte, du måste, då kommer du få lägga vikt vid barnen. Då är så läxläsning. Ah, shit.
Men jag tänker också att det, eller för mig i alla fall, och jag tror att många kan uppleva det, för jag blir, något av det finaste jag vet, det är när jag blir påmind om att livet är långt.
Aha.
Förutsatt att ingenting händer. För, så. Men för att jag upplever mycket att jag blir 32 i april.
Aha.
Och fram hit så har det varit väldigt många gånger där jag också känt den här pressen att man måste göra allting nu. Och sen kommer en dag där jag bara, men gud, jag är bara 32. Fy fan, vad skönt. Och framförallt det senaste året som har varit en stor privat förändring för mig. Så jag har varit så här, gud, jag är 31 när det här händer. Jag har hela livet framför mig. Mm. Livet är så långt. Mm. Men, och jag tror, det där i clinch någonstans, att man måste göra allt på en gång. För att livet är så fruktansvärt kort. Nej. Om allt går som det ska och man får bli gammal, då är ju livet ofantligt långt.
Absolut.
Men, och det tror jag kan vara någon slags här, ja, vi lever i ett samhälle där man ska tjäna sina miljoner när man är 18 och inte ens har flyttat hemifrån och ha en 10 miljoners lägenhet innerst. Du vet, det är ju mycket som är lite speciellt med våra ideal idag.
Ja, och när du säger att livet är långt och att du har tid på dig, du kan också vända det till att livet är, vänta nu så du inte får så här skräck, livet är fruktansvärt kort.
Ja, ja gud,
så det var, är det också. Ja, men vänta, om du då ska ha, om du bara har de här dagarna på dig, vad ska du lägga den tiden på då? Ska du lägga den tiden på? För att, tror eller ej, när man har begravt dig så är det ett år. Sen är du liksom, det var inte, vem var det? Ja, men gud, hade inte hon... det var någon... Förstår du? Ja. Så att det är liksom, sätt dig ner och titta lite grann på... vi säger så här att nu har jag dött. Mm. Nu är jag så här borta. Och nu så samlar man hela biografen Rigoletto som ligger i Stockholm. Fyller den med folk. Och så släcks lamporna. Och sen så är det någon som kommer upp där och så säger den personen så här att välkomna. Nu ska vi visa filmen om hur Kristinas liv såg ut. Så vad, hur skulle du vilja att den filmen såg ut?
Mm.
Skulle du vilja se dig själv fram och tillbaka springa så här? Eller är det att du gör en insats någonstans? Att du hjälper en annan människa? Eller att du sitter i sandlådan med dina barn och har så här spännande samtal? Eller är det att du räddar korallreven i Australien? Eller vad gör du? Eller är det att du... springer med gråten i halsen till yogan för att du måste fan hinna den innan lunchen är slut. Mm. Alltså, är du med? Mm. Så vad är det du vill se? Och livet är väldigt oförutsägbart. Det är bara där vi kan ta ett ansvar. Mm. Och jag tror att vi alla har långa liv, tillräckligt långa liv, om vi fyller det med det vi vill och det som är viktigt på riktigt.
Känner du att du gör det?
Ja. Ja, det gör jag. Jag sa det till min, jag drack kaffe med min yngsta dotter i morse. Och så, jag vet inte varför, så sa jag så här att just det. Det var därför, det kan jag ju berätta. Jag ska, efter du och jag har setts nu, så ska jag på mammografi. Det är viktigt. Och då blir min yngsta dotter lite så här, aha, varför det? Nej, men därför att jag måste. Det är viktigt för oss att göra. Fast det är ingenting, sa hon. Nej, det tror inte jag heller att det är. Men är det någonting som är viktigt för mig i såna här lägen, så är det att veta att den här dagen som jag levde igår och som jag har idag, att, och det livet som jag har bakom mig, att det, där har jag gjort de dagarna har jag tagit ansvar för. Så att om någon kommer och sa till mig nu att okej, Kristina, nu är slut, nu är tyvärr rullgardinen ner för dig, så skulle jag känna att jag skulle känna en enorm tacksamhet för det jag har fått göra och det jag har fått uppleva, och de, och tack vare att jag har liksom varit sann och ärlig mot mig själv. Så kan man väl säga. Sen har jag inte varit i Kina. Jag har inte varit i Australien heller. Jag har inte gått på Röda torget eller simmat bland delfiner. Men jag har pratat med pappa idag, och jag pratade i en och en halv timme med min syrra igår. jag ska träffa mina två döttrar på juldagen. Jag ska få träffa 16 personer imorgon och göra förhoppningsvis bra ifrån mig i en arbetsgrupp som har det tufft. Sådana saker är viktigare.
Fint. Det är så kanske lätt att glömma det i jakten på allting som man tänker. För när du sa de där sakerna om simma med delfiner, resa dit och dit, så tänker ju alla, åh, den där bucketlisten som jag också måste göra.
Ah.
Men vad betyder det då? Alltså man ska ju inte känna sig misslyckad för att man inte har gjort allt det där. För det kanske
bara
inte
man
det
vet man... varför.
Ja, absolut.
Alltså, du måste alltid veta ditt varför.
Mm.
Det är, varför gör du den här podden? Varför vill jag åka till Australien besöka det? Varför vill jag simma med delfiner? Är det för att det ska göras för att någon har sagt det? Eller är det för att... Det är väldigt många av oss som gör saker utan att veta varför. Fråga dig själv alltid varför. Och är svaret det som du vill höra?
Mm. Jag kan tänka mig att när du föreläser så efteråt så kommer fram ganska många människor till dig.
Ja.
Vad brukar de säga? Vad är det liksom som många säger? Åh, Kristina, jag måste bara säga det här.
Jag skulle säga att det är många som kommer fram, men jag tror nog snarare att jag får flera mejl. Väldigt mycket sånt. Var de kommer fram, det är många som kommer fram och säger att jag har också haft en sorg. Många som kommer fram och säger att och berättar sina historier. Många som kommer fram och eller är inte, de kommer inte fram, de mejlar. Som en som mejlade i fredags. För i fredags hade jag en föreläsning för, alltså bara för några dagar sedan, så hade jag en föreläsning för 700 personer i Stockholm. Och det är liksom fullt puls på slag. Och jag vill verkligen förmedla det viktiga. Och jag har 40 minuter på mig. Så det är liksom... Och då får jag mejl efteråt där en skriver så här att... Tack som fan. Jag ser ju att jag är en gnällig person och det ska jag sluta med från och med nu. För jag pratar mycket om hur farligt det är att gnälla. Då känner jag att jag bara, ja, då har jag gjort någonting. Så det är många sådana saker. Och det är jag tacksam för. Så länge jag känner att jag kan göra någon nytta så är det mitt varför. Varför åker du till Lund imorgon? Därför att jag känner att jag kan göra någon nytta för andra människor. Varför? Alltså det är varför ska du? Varför föreläser du? Så jag gör jättemånga så här gratisjobb. Varför föreläser du gratis? Därför att jag måste ge tillbaka till samhället som en dag ska ta hand om mig. Jag måste ge tillbaka till sjukvården och polisen och skolan och vård och omsorg. Så alltid ett varför.
Om man lyssnar på den här podden och så känner man, fan vad bra saker hon säger. Oj, 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 jag är inte på plats där jag vill vara i mitt liv. Vad fan ska jag börja?
Alltså, jag tror att det bästa är att börja intressera sig för en egen personlig ledarskapsutveckling. Alltså, vi pratar väldigt mycket och väldigt slarvigt idag om självledarskap. Självledarskap innefattar kontroll på självkänslan. Det är så häftigt också. Självledarskap, så tar man ju också fram det här och börjar prata väldigt mycket om och jobba väldigt mycket med om varför blir du arg? Så varför blir du arg? Jag är ju... Det var nästan det största för mig. Jag blev arg på väldigt mycket. Jag är nästan aldrig arg idag. Jag är arg om någon som gör dumma saker eller... att all ilska bottnar i en rädsla. Alltså du får gå igenom så otroligt mycket. Jag skulle säga att om man känner, ja men börja lägga ett intresse för vem vill du vara? Vem vill du vara? Hur ska vi prata om dig? Om vi pratar om dig, vem vill du vara? Och då är det, ibland är det många som tror att, men gud, då går jag på en föreläsning eller då köper jag en bok. Det kan man göra. Men jag brukar säga det att en bok om hur du, det finns ju böcker som inom ditt område som typ så här, så får du, vad ska vi ta?
Ett hälsosammare liv.
Ja, men vi tar en muskelgrupp.
Magrutor.
Ja, magrutor. Ja, det skulle jag ju vilja ha. Ja, men det är ju snyggt, tänker jag då. Ja, jag vill ha magrutor. Så då går jag och köper en bok. Jag har insett att det här behöver jag verkligen. Jag har inga magrutor, jag måste ha det. Så köper jag en bok och så läser jag den. Du får ju inga magrutor när du har läst klart boken. Utan du måste ju göra jobbet själv. Mm. Och det är precis där den kritiska punkten ligger. Läser du en bok om självledarskap eller om hur du tränar upp din självkänsla, alltså värdet du sätter på dig själv, så måste du göra jobbet. Och jag är alltså över 50 år och det här är allt. Det här är en färskvara. Så tro inte på något sätt att det räcker med att träna sin självkänsla i ett halvår och sen är det klart.
Nej.
Tro inte att det är liksom, för det är, återigen tillbaka till maraton. Ska du springa ett maraton så måste du fan springa ofta. För kondition är väl också en färskvara, eller hur?
Och då kanske man känner, men hur fasen tränar man sin självkänsla då? Ska jag säga hurtiga glada ord till mig själv?
Det här är man kan börja med att se lite grann hur man behandlar sig själv. Och vi säger så här att du har din allra bästa vän eller den bästa kompis. Alla har någon som man älskar mycket. Och så säger vi att din bästa vän då, eller den här personen som du har framför dig nu, kommer till dig och så säger den här personen så här: gud, jag ska liksom hålla ett föredrag på jobbet imorgon. Alltså, det ska bli jättespännande, jag är jättenervös. Och så tittar du på din vän och så säger du så här: hur fan, du är helt dum i huvudet. Det kommer du aldrig klara. Det är lika bra du sjukskriver dig. Alltså, folk kommer skratta. Du kan ju inte ens sköta en dator. Hur fan ska du klara det? Du kommer svettas. Det kommer liksom bli svettfläckar under armarna medan du står där. Och de kommer hålla på med sina mobiler. Ingen kommer vara intresserad. Vad fan? Alltså, lägg ner.
Mm.
Om du har den tonen gentemot dig själv, alltså att du pratar med dig själv på ett sämre sätt än du pratar med din allra bästa vän, då är det självkänslan.
Mm.
Och självkänslan, den kan man träna. Och då är det en allvarlig, seriös träning. Kan du göra som så att du köp en bok. Alltså en skrivbok. Eller ett block, det spelar ingen roll. Gärna för hand. Och så skriver du ner på dagen eller på kvällen när du liksom, om dagen. Så skriver du ner, det här har jag gjort bra idag. Skriv det. Det här är ju bra idag. Idag så klarade jag av att lämna Simon på förskolan utan att känna mig skyldig till någonting. Eller att känna att jag inte hade ansvar. Alltså, du vet, det är massa saker.
Och inte bara då fastna i prestationer och så vidare.
Ja. Att uppmärksamma, för vad vi gör är att vi uppmärksammar det som är dåligt. Därför måste du jobba med att förstärka det positiva. Våra hjärnor är negativt dragna. De har någonting som kallas för en negativ dominans. Det innebär att det negativa har ett högre värde än det positiva. Så det måste jag ta ansvar för. Jag tränar varje dag. Det här har jag gjort bra idag. Det här är jag tacksam för idag. Det är också att träna sin självkänsla. Att stå framför spegeln varje morgon, behöver inte säga någonting, men le.
Mm.
Le. Le åt dig själv. Får du se, om du tycker att det känns läskigt så är det ett väldigt tydligt tecken på att du behöver träna. Så självkänslan, självledarskap, en personlig utveckling börjar med att jag gör någonting.
Fint. Gud, jag vill absolut inte släppa iväg dig, men jag måste göra det.
Tänk vad fort tiden går.
Verkligen.
Ja, tack för att jag fick komma.
Ja, men du, det är jag som ska tacka.
Och... Nej, det är jag som ska tacka.
Nej, det är jag som ska tacka.
Nej, det är jag. Ja, men så roligt.
Ja, verkligen. Och om man vill ha mer av dig, då finns du i bokform och föreläsningsform och på Instagram och lite överallt.
Precis, och där heter jag ju Kristina med CH och Stielli i efternamn. Och det är bara jag som heter det, så att man hittar mig rätt enkelt.
Underbart. Tusen tack för att ni har lyssnat och tack för att du ville komma hit.
Tack.
Kanske kan du få komma tillbaka. Ja. Eller rättare sagt, kanske vill du komma tillbaka och fortsätta
gärna.
Vårt samtal.
Absolut.
Vi hörs nästa vecka. Tusen tack.
Hej då.
Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.